Kapitel 1. Mörkret samlas. Sidan 13. Kvällssolens blodröda klot som vilade på trädtopparna kastade sin dunkla glöd över lägret där det bredde ut sig i snömodden med sina tjuderlinor, tältduksövertäckta vagnar, kärror och tält av alla sorter och storlekar. Det var varken den sorts plats eller tid på dygnet som Elenia skulle ha valt för en ridtur. Lukten av kokt kött från de stora svarta kittlarna fick det att vända sig i magen på henne. Den kalla luften som gjorde hennes andedräkt till dimma förebådade en bitter nattköld och skar rakt genom hennes bästa röda mantel utan att bry sig om det tjocka vita pälsfodret. Snöräv ansågs vara varmare än alla andra sorters päls, men hon hade aldrig märkt det. Hon höll samman manteln med sin ena behandskade hand och red sakta medan hon energiskt men föga framgångsrikt försökte låta bli att huttra. Med tanke på den sena timmen var det mycket troligt att hon skulle tillbringa natten här, men än så länge hade hon ingen aning om var hon skulle sova. Säkerligen i någon lägre ädlingstält, medan dess innehavare försökte hålla god min och lommade iväg för att leta upp någon annan sovplats. Men Arimilla tyckte om att hålla henne på halster så länge som möjligt. Både när det gällde sängplatser och allting annat. Den ena ovissheten hade knappt hunnit upplösas förrän nästa kom. Det verkade som om kvinnan trodde att den ständiga osäkerheten skulle få henne att våndas, kanske till och med börja fjäska. Detta var bara en i en lång rad felberäkningar Arimilla gjorde sig skyldig till. En annan var att hon trodde sig ha klippt klorna av Elenia Sharand. Hennes eskort bestod av endast 4 män med de 2 gyllene vildsvinen på manteln. Och naturligtvis hennes kammartjänarinna Jenny, som satt hopkurad i sadeln med ett stort bylte med grönt ylle. Och hittills hade hon inte sett en enda kar i lägret som visade tecken på att hysa minsta lojalitet mot huset Sharand. Bland männen som satt i små grupper runt lägereldarna tillsammans med lägrets sömmerskor och tvätterskor var det en och annan som bar huset Anshars röda räv och en dubbelkolonn av ryttare med Barrins bevingade hammare på bröstet passerade i långsam skritt med hårda miner bakom gallervisiren. Inget era huset hade någon verklig betydelse i det långa loppet. Carwin Dolir hade fått sona sin långsamhet när Morgase tog tronen. Den här gången skulle de raskt ställa upp husen Anshar och Barrin bakom den troliga segraren så snart det gick att se klart vem det skulle bli och överge Arimilla lika snabbt som de kommit för att sälla sig till henne. När väl den tiden kom. De flesta av männen som traskade fram genom den lortiga snösörjan eller hoppfullt kikade ner i kittlarna var utskrivna män, bönder och bybor som samlats upp när deras respektive furste eller furstinna marscherade ut i fält. Och det var inte många som hade någon form av vapenmärke på sina sjaskiga rockar och lappade mantlar. Det var nästintill omöjligt att ens skilja mellan de som skulle föreställa soldater och de som var hovslagare, pilmakare och liknande, eftersom nästan alla hade spänt på sig någon sorts svärd eller yxa. Ljus, en ansenlig del av kvinnorna bar knivar stora nog att kallas för kortsvärd. Men det var omöjligt att säga vem som var hustru till någon inkallad bonde och vem som var kusk. Alla gick i samma tjocka yllekläder och hade samma grova händer och trötta ansikten. Hur som helst spelade det egentligen ingen roll. Den här vinterbelägringen var ett svårt misstag. Knäktarna skulle börja hungra innan folket i staden gjorde det. Men det gav Elenia en öppning och när tillfället yppade sig var det bara att slå till. Trots den isande vinden hade hon skjutit tillbaka huvan tillräckligt för att hennes drag skulle vara synliga och nickade nådigt åt varenda otvättad tölp som ens sneglade åt hennes håll. De förvånade miner som en del visade upp inför hennes uppmärksamhet brydde hon sig inte om. De flesta skulle komma ihåg hennes vänlighet, minnas de gyllene vildsvinen på eskortens mantlar och inse att Elenia Sharand hade tagit notis om dem. Det var på den grunden hon byggde sin makt. I lika hög grad som en drottning stod ett överhuvud på ett torn byggt av människor. De som utgjorde grunden var förvisso tegelstenar stöpta av simplaste lera. Men om stödet från dessa enkla tegelstenar svek skulle hela tornet rasa. Elenia betvivlade att Arimilla talade med någon som hade lägre rang än en hovmästare eller personlig betjänt. Om det inte varit oförsiktigt skulle hon själv ha sagt ett par ord vid varje lägereld. Kanske tagit i en lortig hand här och där. Kommit ihåg folk som hon hade träffat förut. Eller i varje fall låtsats tillräckligt bra för att det skulle verka så. Den enda sanningen var att Arimilla saknade det förstånd som krävdes av en drottning. Lägret täckte ett större område än de flesta städer och var snarare en ansamling av 100 olika läger i skiftande storlekar än ett enda stort. Hon kunde ströva runt utan att behöva oroa sig särskilt mycket för att nå utkanten, men hon var ändå försiktig. De vakthavande soldaterna skulle vara artiga om de inte var fullständiga idioter, men utan minsta tvekan hade de sina order. Av princip uppskattade hon att folk gjorde vad de blivit tillsagda, men det var bäst att undvika alla generande incidenter. Särskilt med tanke på vad som förmodligen skulle bli följden om Arimilla verkligen trodde att hon försökt lämna lägret. Hon hade redan tvingats uthärda en iskall, sömlös natt i någon soldats smutsiga tält som knappt ens förtjänat namnet vindskydd. Komplett med loppor och illa lappade hål. Och enda orsaken hade varit en inbillad förolämpning. Nej, det hade faktiskt varit en förolämpning. Men hon hade inte trott att Arimilla skulle vara klipsk nog att uppfatta den. Ljus, blotta tanken att hon måste vakta sin tunga inför denna hönshjärna. Hon drog åt manteln om sig och försökte låtsas som om det bara var vindens fel att hon darrade. Det fanns bättre saker att tänka på, viktigare saker. Hon nickade åt en storögd yngling med en mörk halsduk virad om huvudet och han ryggade skrämd undan som om hon hade blängt på honom. Enfaldiga bondtölp. Det grämde henne att tänka på att flicksnärtan Elaine satt i det varma, bekväma drottningpalatset bara ett par milsteg bort. Upppassad av tjogtals välutbildade tjänare och förmodligen utan minsta bekymmer i världen utöver vad hon skulle ha på sig till kvällsvarden från palatsköket. Det ryktades att flickan var med barn, kanske med någon av gardesmännen. Det kunde vara sant. Elaines känsla för anständighet hade aldrig varit större än hennes mors. Det var Dailin som var hjärnan i palatset. Skarpsinnig och farlig, trots sin ömkliga brist på ambition. Kanske med en ACD som rådgivare. Det måste finnas åtminstone någon riktig ACD bland alla dessa absurda rykten. Det var så många lögner som spred sig från staden att det var svårt att skilja sanning från rena dumheter. Havsfolkskvinnor som gjorde hål i luften. Fullständigt struntprat. Men Vita tornet hade naturligtvis intresse av att sätta en av sina egna på tronen. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Inte desto mindre verkade Tarvalon inta en pragmatisk hållning i det här ärendet. Historien visade tydligt att oavsett vem som besteg lejontronen så visade det sig alltid vara henne som tornet egentligen hade gynnat hela tiden. Eishedena skulle knappast låta sin förbindelse till Andor gå förlorad genom brist på manöverförmåga. Särskilt inte nu när själva tornet delats itu. Det visste Elenia lika säkert som hon visste vad hon hette. Faktum var att om ens hälften av vad hon hört om tornets situation var sant, så skulle Andros nästa drottning kanske kunna kräva precis vad hon ville i gengäld för att hon bevarade denna förbindelse. Hur som helst skulle ingen lägga rosenkronan på hennes gässa förrän tidigast till sommaren. Och innan dess kunde mycket förändras. Mycket. Hon hade hunnit en bit på sin andra runda genom lägret när hon fick syn på ett annat litet beridet sällskap som letade sig fram mellan lägereldarna längre fram i det sista solljuset. Hon gjorde en ilsken grimas och höll in. Kvinnorna var klädda i mantlar med djupa kåpor, en i kraftigt blått siden med svart pälskant, den andra i osmyckat grått ylle. Men de tre stora silvernycklarna på de fyra knäktarnas mantlar talade sitt tydliga språk. Hon kunde räkna upp ett oändligt antal människor som hon hellre träffade just nu än en Aram. Och även om Arimilla inte uttalat hade förbjudit dem att träffas utan henne. Elenia hörde sina tänder gnissla lika mycket som hon kände det och tvingade sig att slappna av. Så var det nog bäst att inte ta några risker för tillfället. Särskilt inte när det inte verkade finnas någonting att vinna på ett sådant möte. Dessvärre fick Nen syn på henne innan hon hann vika undan. Kvinnan sa några hastiga ord till sin eskort, och medan knäktarna och kammarjungfrun fortfarande bugade sig i sadlarna satte hon av mot Elenia i sporrsträck så att snömodden sprutade om den svarta vallackens hovar. Ljuset brände den enfaldiga kvinnan. Å andra sidan kunde det vara värt att veta vad som kunde få Nen att handla så överilat. Och kanske farligt att inte veta det. Likväl fanns det en fara också i att få veta det. Stanna här och kom ihåg att ni inte har sett någonting, snäste Elenia åt sitt eget skrala följe och satte hälarna i gryningsvinds flanker utan att vänta på svar. Hon behövde inga omständliga bugningar och hövlighetsfraser så fort hon vände på sig. Inte mer än vad anständigheten krävde. Och hennes underlydande visste bättre än att göra någonting annat än de fått order om. Det hon hade att oroa sig för var alla andra, bränner de. När hennes långbenta bruna springare satt av förlorade hon greppet om manteln som vecklade ut sig bakom henne likt Sarans blodröda fana. Hon vägrade att ta kontroll över manteln igen eftersom hon i så fall måste fäkta och vifta inför bönder. Och ljuset visste vem mer. Vinden skar rakknivsvass genom hennes ridklänning vilket bara ökade hennes irritation. Nen hade i varje fall vett nog att sakta in och möta henne lite mer än halvvägs. Bredvid ett par tungt lastade kärror som stod med skacklarna vilande i sörjan. Närmsta eld var nästan 20 steg därifrån och de närmaste tälten ännu längre bort, med ingångsflikarna ordentligt stängda mot kylan. Men vid elden var bara intresserad av den stora järnkitteln som puttrade över lågorna. Och även om stanken därifrån fick Elenia att vilja kasta upp, skulle vinden som förde odören därifrån också hindra deras ord att nå männens öron. Men hon hoppades verkligen att det var någonting viktigt. Med ett ansikte som var blekt som elfenben i sin inramning av svart päls skulle Nen kanske ha kallats vacker av en del, trots att det fanns ett tydligt strängt drag kring hennes läppar och ögonen var kalla som blå is. Hon satt rak i sadeln, utåt sett helt lugn och oberörd av vad som hade inträffat. Hennes andetag som skapade en vit dimma runt läpparna var jämna och stadiga. Vet du var vi ska sova i natt, Elenia? Frågade hon med sval stämma. Elenia gjorde inga försök att mildra hettan i sin blick. Är det vad du vill prata om? Kvinnan riskerade att utsätta dem för Harry Millas missnöje bara för en idiotisk frågas skull. Tanken på Harry Millas missnöje och att det var någonting som behövde undvikas fick henne att fräsa. Du vet lika mycket om den saken som jag, Nan. Hon slet i tyglarna och var redan på väg att vända hästen när Nan talade igen, nu med en antydan till hetta i rösten. Spela inte dum inför mig, Elenia, och påstå inte annat än att du också är beredd att bita av dig foten för att komma ur den här rävsaxen. Nå, kan vi åtminstone låtsas bete oss hövligt nu? Elenia höll gryningsvind halvt bortvänd från den andra kvinnan och sneglade på henne förbi den pälsbrämade kanten på mantelhuvan. På så vis kunde hon samtidigt hålla ett öga på männen som trängdes kring den närmsta lägerelden. Där syntes inga vapenmärken alls. De kunde tillhöra vem som helst. Då och då kastade en eller annan av kararna som stod där och värmde sina bara händer i armhålorna en blick på de båda beridna damerna. Men de var egentligen bara intresserade av att komma tillräckligt nära elden för att få lite värme. Och av hur lång tid det skulle ta för köttet att koka ihop till någonting som liknade en gryta. Den där sortens människor verkade kunna äta vad som helst. Tror du att du kan komma loss? Frågade hon tyst. Hövlighet var gott och väl, men inte om det betydde att de stod här i allas åsyn längre än absolut nödvändigt. Fast om Nan hade kommit på en utväg. Hur då? Den utfästelse om att stödja Marns hus som du har undertecknat lär vara spridd över halva Andor vid det här laget. Dessutom tror du väl knappast att Harry Milla bara skulle låta dig rida iväg. Nan gjorde en grimas och Elenia kunde inte hejda ett beskt leende. Kvinnan var inte så oberörd som hon låtsades. Trots det lyckades hon hålla sin röst stadig. Jag såg Jared igår, Elenia, och trots att det var på avstånd såg han ut som ett åskmoln där han galopperade fram utan att bry sig om ifall han bröt nacken på både sig och hästen. Om jag känner din make rätt så planerar han redan att hugga dig en väg ut ur det här. Han skulle spotta i den svartes öga för din skull. Det var sant, det skulle han. Jag är övertygad om att du förstår att det vore bäst om jag fanns med i de planerna. Min make undertecknade samma utfästelse som du, Nan, och han är en man av heder. För hederlig för sitt eget bästa till och med. Men Elenias önskan hade lett hans handlingar redan innan de avlade sina bröllopslöften. Jared hade undertecknat utfästelsen därför att hon skrivit till honom att han skulle göra det, även om han inte haft något val under de omständigheterna, och han skulle till och med kunna förneka den, om än motvilligt, om hon vore tillräckligt galen för att begära det. Dessutom var det ju frågan om hur hon skulle meddela honom vad hon önskade just nu. Harry Miller var mycket noga med att hålla henne minst ett milsteg från honom. Hon hade allt under kontroll, så långt nu omständigheterna tillät. Men hon måste låta Jared få veta det, om inte annat så för att hindra honom från att hugga henne en väg ut. Spotta i den svartes öga. Han kunde dra dem båda i fördärvet i tron att han hjälpte henne. Och skulle kanske göra det, även om han visste att det ledde till deras undergång. Det krävdes mycket kraft för att inte låta all den vrede och vanmakt som bubblade upp i henne komma till synas. Men hon skylde över det med ett leende. Hon berömde sig mycket med att kunna uppbåda ett leende för varje situation. I just detta leende la hon in en smula förvåning och en knivsudd förakt. Jag planerar ingenting, Nan, och säkert inte Jared heller. Men om jag gjorde det, varför skulle jag ta med dig i planerna? Därför att om jag inte ingår i dessa planer, sa Nan utan omsvep, så kanske Harry Miller får kännedom om dem. Må så vara att hon är en blind narr. Men om någon bara säger vart hon ska vända blicken kan hon se. Och rätt vad det är kanske du får dela tält med din trolovade varje natt. För att inte tala om att hans knäktar kommer att beskydda dig. Elenias leende smälte bort. Men hennes röst blev kall som is. Lika kall som den klump som plötsligt fanns i hennes mage. Var försiktig med vad du säger. Annars kanske Harry Miller säger åt sin Tarabuniel att leka vagga med dig igen. Jag tror faktiskt att jag kan lova dig det. Det verkade omöjligt att Nans ansikte skulle kunna bli vitare, men hon bleknade faktiskt ännu mer. Hon svajade till i sadeln och grep tag i Elenias arm som för att hindra att hon föll av hästen. En vindstöt ryckte tag i manteln, men hon lät den fladdra. De tidigare så svala ögonen var uppspärrade och hon gjorde ingen ansats att dölja sin skräck. Hon kanske var för rädd för att ens kunna dölja det. När hon talade var det med andlös panik i rösten. Jag vet att du och Jared planerar någonting, Elenia. Jag vet det. Ta mig med så ska jag ställa Arams hus bakom dig så snart jag befriat mig från löftet till Arimilla. Hon var sannoliken ur balans om hon lovade någonting sånt. Vill du dra mer uppmärksamhet till oss än du redan har, fräste Elenia och drog sig fri från den andra kvinnans grepp. Gryningsvind och den svarta vallacken uppfattade ryttarnas sinnestillstånd och dansade nervöst. Och Elenia drog hårt i tyglarna för att lugna den bruna hästen. Två av männen vid elden vände hastigt ned blicken. De trodde sig säkert bevittna ett gräl mellan två adelsdamer i det avtagande skymningsljuset och ville inte dra på sig något av deras vrede. Ja, så var det säkert. Ingenting annat. De kanske skulle prata om det, men de visste bättre än att låta sig dras in i fint folks disputer. Jag har inga planer på att fly. Inga alls, sa hon med lägre röst. Hon drog manteln om sig igen och vände lugnt på huvudet för att se på kärrorna och de närmaste tälten. Om Nern var tillräckligt rädd, när ett tillfälle yppade sig. Det fanns ingen inom hörhåll, men hon fortsatte ändå med låg röst. Saker och ting kan naturligtvis förändras. Vem vet? Om de gör det, lovar jag dig. Under ljuset och vid mitt hopp om att födas på nytt, att jag inte ska ge mig av utan dig. Ett förbluffat hopp tändes i Nans ansikte. Nu var det dags för kroken. Om, det vill säga, jag har i min ägo ett brev, skrivet av din egen hand, undertecknat och försett med sigill, i vilket du uttryckligen tar avstånd från ditt löfte att stödja huset Marn av egen fri vilja och svär att ställa dig bakom Aaron och mig som drottning. Under ljuset och vid ditt hopp om att födas på nytt, ingenting mindre än så duger. Nan drog huvudet bakåt med ett ryck och fuktade läpparna med tungan. Hon flackade med blicken som om hon sökte efter en utväg. Sökte efter hjälp. Valaken fortsatte att frusta och dansa, men hon tyglade honom nätt och jämnt så mycket att han inte satt av i sken. Och till och med det verkade hon göra utan att tänka. Ja, hon var verkligen rädd. Andros historia innehöll allt för många exempel för att hon skulle vara omedveten om faran. Tusen olika möjligheter återstod så länge ingenting var skrivet. Men blotta existensen av ett sådant brev skulle bli ett betsel mellan Nans tänder med tyglarna i Elenias hand. Om det offentliggjordes skulle det bli Nans undergång. Såvida inte Elenia var enfaldig nog att erkänna att hon tvingat fram det. Hon kunde försöka kämpa vidare efter detta avslöjande. Men även ett hus med färre inbördes konflikter än Aaron, med betydligt färre kusiner och tanter och onklar som var redo att sparka undan fötterna för varandra på ett ögonblicks varsel, skulle ändå brytas sönder. De mindre hus som var knutna till Aaron skulle söka andra beskyddare. Efter några år, om inte förr, skulle Nan vara överhuvud för en obetydlig, vanärad rest av ett hus. Ja, sannoliken, det hade skett förut. Vi har stått här tillsammans länge nog, Elenia samlade tyglarna. Jag vill inte att folk ska börja prata. Kanske hinner vi pratas vid igen innan Arimilla bestiger tronen. Gräsliga tanke. Kanske. Den andra kvinnan andades ut som om all luft i hennes kropp läckte ut. Men Elenia fortsatte vända sin häst från henne, varken skyndsamt eller sakta, och slutade inte förrän Nan utropade: "Vänta!" Elenia tittade på henne över axeln och gjorde just det. Väntade. Utan ett ord. Allt som behövde sägas var redan sagt. Allt som återstod var att se om kvinnan var tillräckligt desperat att överlämna sig i händerna på Elenia. Det borde hon vara. Hon hade ingen Jared som kunde arbeta för henne. Faktum var att den Aaron som ens antydde att Nan behövde räddas förmodligen skulle bli slagen i kedjor för att ha motarbetat Nans uttryckliga önskemål. Utan Elenias hjälp kunde hon få åldras i fångenskap. Med brevet i sin ägo skulle Elenia kunna tillåta henne fullständig frihet utåt sett. Tydligen var hon klok nog att inse det. Eller kanske bara tillräckligt rädd för Tarabonien.
Jag ska se till att du får det så fort jag kan, sa hon till sist med resignerad röst.
Jag ser fram emot att få se det, mumlade Elenia och brydde sig knappt om att dölja sin belåtenhet. Men vänta inte för länge, tillade hon nästan, men hon hejdade sig. Må så vara att Nan var slagen, men även en slagen kvinna kunde sätta en kniv i ens rygg om man sporrade henne för hårt. Dessutom fruktade Elenia Nans hot lika mycket som Nan fruktade hennes. Kanske ännu mer. Men så länge Nan inte visste det hade hennes klinga ingen udd. När Elenia red tillbaka till knäktarna kände hon sig mer upprymd än hon gjort sedan. I varje fall sedan hennes räddare hade visat sig vara Arimillas män. Kanske ända sen innan Dailin hade spärrat in henne i Arringill, även om hon aldrig hade förlorat hoppet medan hon var där. Hennes fängelse hade varit i guvernörshuset och mycket bekvämt, även om hon varit tvungen att dela svit med Nan. Att meddela sig med Jared hade verkligen inte erbjudit några svårigheter, och hon trodde att hon hade skaffat en del goda kontakter hos drottninggardisterna i Arringill. Så många av dem var så nykomna från Carhain att de var osäkra på var deras lojalitet hörde hemma. Det otroligt lyckosamma mötet med Nan gjorde henne på så gott humör att hon log mot Jenny och lovade henne en uppsättning nya klänningar när de väl hade kommit in i Caimlin. Vilket lockade fram ett tillbörligt tacksamt leende på den rundkindade kvinnans läppar. Elenia köpte alltid nya klänningar till kammarjungfrun när hon kände sig särskilt god. Alltid fina nog att passa en välbärgad handerska. Det var ett sätt att försäkra sig om lojalitet och diskretion. Och i 20 år hade Jenny levererat båda dera. Solen syntes nu bara som en tunn röd kant över trädkronorna. Och det var hög tid att leta upp Arimilla så att hon kunde få veta var hon skulle sova i natt. Ljuset givet att det var en anständig säng i ett varmt, inte alltför rökigt tält och att hon fick en anständig kvällsvard. Mer kunde hon inte begära för närvarande. Men inte ens det förmådde spoliera hennes goda humör. Inte nog med att hon nickade åt de små grupperna med män och kvinnor när hon red förbi. Hon till och med log åt dem. Det var nära att hon gick så långt som att vinka. Saker och ting utvecklades på ett bättre sätt än på länge. Inte nog med att hon kunde räkna bort Nän som rival om tronen. Dessutom hade hon kvinnan så gott som i koppel. Och det kunde räcka. Skulle räcka. För att få Carrind och Lyr att sluta upp bakom henne. Och det fanns de som skulle godta vem som helst på tronen. Hellre än ännu en Trackend. Elorien till exempel. Morgas hade låtit prygla henne. Elorien skulle aldrig ställa sig bakom någon Trackend. Aemlyn, Arathel och Abel var också möjliga främjare. Med tanke på att de också hade gammalt agg som kunde utnyttjas. Kanske även Pellivar och Luan. Hon hade sina känselspröt ute. Och hon skulle inte slösa bort den fördel som Caemlyn innebar. Så som yrhettan Elaine hade gjort. Historien visade att det brukade räcka att hålla Caemlyn för att bara därigenom samla 4 eller 5 hus bakom sig. Nyckeln var tveklöst att handla i rätt tid, annars skulle alla fördelar tillfalla Arrimilla. Men Elenia kunde redan se sig själv sitta på lejontronen, medan de andra överhuvudena böjde knä och avlade sin trohetsed till henne. Hon hade redan en lista på vilka överhuvuden som måste bytas ut. Ingen som hade motsatt sig henne skulle tillåtas ställa till bekymmer för henne längre fram. Det skulle en rad beklagliga olyckor se till. Det var synd att hon inte kunde välja vem som skulle ersätta dem. Men olyckor kunde ibland inträffa överraskande ofta. Hennes glada funderingar skingrades av den magre man som plötsligt kom uppridande vid hennes sida på en kraftig grå häst. Hans ögon hade en feberaktig glöd i det tynande ljuset. Av någon anledning hade Nashin späda gröna grankvistar instuckna i det vita håret. Det fick honom att se ut som om han hade varit ute och klättrat i träd. Och hans röda sidenrock och mantel var så översållade med broderade blommor i starka färger att man kunde ta dem för ilianska mattor. Han var löjeväckande. Han var dessutom överhuvud för det av Andros adelshus som ensamt hade störst makt. Och han var helt galen. Elenia, min käraste skatt, bräkte han så att saliven skvätte. Så ljuv din åsyn är för mina ögon. Vid din sida är honung bitter och rosor grå. Utan att behöva göra något medvetet val drog hon hastigt gryningsvind bakåt åt höger så att Jannys bruna sto kom mellan henne och honom. Jag är inte din trolovade, Nashin, fräste hon, rasande över att behöva säga det så att alla hörde. Jag är gift, din gamla narr. Vänta, tillade hon och slängde upp handen. Befallningen och gesten var riktade till hennes knäktar som hade gripit sina svärd och blängde på Nashin. 30 eller 40 män med huset Karens svärd och stjärna följde honom och de skulle inte tveka inför att hugga ned den som verkade hota deras överhuvud. Några hade redan dragit sina svärd till hälften. Henne skulle de naturligtvis inte skada. Nashin skulle låta hänga dem till siste man om hon ens fick en skråma. Ljus, hon visste inte om hon skulle skratta eller gråta åt det. Är du fortfarande rädd för den där unge tölpen Jared? Frågade Nashin och styrde sin häst mot hennes. Han har ingen rätt att fortsätta besvära dig. Bäste man vann, och det borde han erkänna. Jag ska utmana honom. Med en hand som var synligt knotig, även genom handskinnet, fumlade han efter ett svärd han antagligen inte hade dragit på 20 år. Jag ska hugga ner honom som en hund för att han har skrämt dig.
Elenia flyttade Fling till gryningsvind så att de gjorde en liten cirkeldans runt Jenny, som mumlade ursäkter till Nashin och låtsades ta sitt sto ur hans väg, medan hon i själva verket blockerade den. I sitt stilla sinne la Elenia till lite extra broderier på klänningarna hon skulle köpa till kammarjungfrun. Den förryckte Nashin kunde på ett ögonblicks varsel gå från sina sockersöta komplimanger till att försöka tafsa på henne som om hon var simplaste sortens skänkflicka. Det tänkte hon inte finnas i, inte en gång till och sannoliken inte inför publik. Där hon cirklade runt tvingade hon fram ett oroligt leende. Fast sanningen att säga krävde leendet större möda än oron. Om den gamle narren tvingade Jared att döda honom skulle det förstöra allting. Du vet att jag inte kan med att låta män kämpa över mig, Nashin. Hennes röst var andlös och ängslig, men hon försökte inte kontrollera den. Andlös och ängslig passade bra just nu. Hur ska jag kunna älska en man med blod på händerna? Den befängde gubben bligade på henne längs sin långa näsa så länge att hon började undra om hon hade gått för långt. Visserligen var han tokig som en vårhare, men inte i alla avseenden. Inte alltid. Jag hade inte förstått att du var så känslig, sa han till sist. Utan att sluta upp med sina försök att rida runt Jenny. Hans utlevade anlete ljusnade. Men det borde jag ha begripit. Från och med nu ska jag minnas det. Jared får leva, så länge han inte ansätter dig. Plötsligt verkade han få syn på Jenny för första gången. Och med en irriterad grimas höjde han sin knutna hand. Det syntes att den rundhylta kvinnan stålsatte sig för slaget utan att flytta på sig. Och Elenia skar tänder. Sidenbroderier. Det passade sig sannoliken inte för en kammarjungfru, men Jenny hade förtjänat det. Först Nashin, jag har letat efter dig överallt, hördes en tillgjord kvinnoröst säga, och cirklandet upphörde äntligen. Elenia andades lättad ut när Arimilla kom ridande i skymningsljuset med sin eskort och var tvungen att kväva en hastigt uppblossande vrede över att ha blivit lättad. Arimilla var klädd i grön sidenklänning med överdrivet siliga broderier och spets kring halsen och handlovarna. Hon var fyllig på gränsen till tjock och hade ett enfaldigt leende och bruna ögon som alltid var stora av lossat intresse, även när det inte fanns någonting att vara intresserad av. Hon var för dum för att se skillnaden, men slug nog att begripa att det fanns saker som borde intressera henne. Och hon ville inte att någon skulle tro att hon hade missat dem. Det enda hon egentligen brydde sig om var sin egen bekvämlighet och medel för att trygga den. Och det enda skälet till att hon ville ha tronen var att rikets skattkistor kunde skänka henne större bekvämlighet än intäkterna från något adelshus. Hennes följe var större än Ashins, men bestod bara till hälften av knäktar med de fyra månarna, huset Marns vapen. Resten var till största delen lismare och ja-sägare, furstar och förstinnor från mindre hus och andra som var beredda att slicka Arimillas handled för att vinna en plats i maktens närhet. Hon älskade verkligen när folk svansade för henne. Nän var också där i gruppens utkant med sin kammarjungfru och sina knäktar, synbarligen sval och samlad igen. Men hon höll sig på behörigt avstånd från Jack Lunalt. En smal man vars väldiga mustascher täcktes av en av de löjliga slöjor som Terrabonier bar och med en konisk hjälm som tryckte upp mantens kåpa i en skrattretande topp. Dessutom log karn för mycket. Han såg knappast ut som en man som kunde få någon att tigga om nåd bara med hjälp av några enkla rep. Arimilla, sa Nashin förvirrat och tittade sen på sin knutna hand, som om han var förvånad över att finna den höjd. Han la handen på sadelknappen och log stort mot den dumma kvinnan. Arimilla, kära vän, sa han varmt. men inte med den sorts värme som han brukade rikta mot Elenia. På något sätt verkade han vara åtminstone halvt övertygad om att Arimilla var hans dotter och därtill favoriten i barnaskaran. Vid ett tillfälle hade Elenia hört honom prata länge och väl med Arimilla om hennes mor, hans sista hustru, som varit död i 30 år. Arimilla hade lyckats sköta sin del av samtalet, trots att hon, så vitt Elenia visste, aldrig hade träffat Myrdell Caron. Trots de faderliga leendena som han gav Arimilla spejade dock hans ögon mot den dunkla ansamlingen människor som satt på sina hästar bakom henne. Och hans drag slappnade av när han fick syn på Sylvais, hans sondotter och arvinge. Den robusta, stillsamma unga kvinnan mötte hans blick utan att le och drog fram sin mörka, pälskantade kåpa. Elenia hade aldrig sett henne se vare sig glad eller arg ut, eller ge uttryck för några känslor överhuvudtaget. Hennes ansikte bar ständigt samma koaktiga min. Tydligen hade hon lika mycket förnuft som en ko också. Arimilla höll Sylvais på närmare håll än både Elenia och Nan. Och så länge hon gjorde det fanns det ingen möjlighet att Nashin skulle tvingas avstå från sin position. Galen var han, men slug. Jag hoppas att du tar väl hand om min lilla Sylvais, Arimilla, mumlade han. Det finns lycksökare överallt. Och jag vill inte att den kära flickan ska utsättas för fara. Naturligtvis gör jag det, svarade hon och red förbi Elenia på sitt övergödda sto utan att ägna henne så mycket som en blick. Hennes röst var sockersöt med en motbjudande, jollrande ton. Du vet att jag bevakar hennes trygghet lika strängt som min egen. Hon log sitt enfaldiga leende och började rätta till manteln över Nassins axlar och slätade ut den med uppsynen hos någon som breder en filt över benen på en kär krympling. Det är alldeles för kallt för dig att vara ute. Jag vet vad du behöver. Ett varmt tält och lite hett kryddat vin. Jag ska gärna låta min kammarjungfru göra i ordning det till dig. Aline, följ med först Nashin till hans tält och gör i ordning ett stopp gott kryddat vin åt honom. En slank kvinna i hennes följe hajade först till och red sen sakta fram samtidigt som hon sköt tillbaka huvan på sin enkla blå mantel så att ett sött ansikte och ett skälvande leende kom till synes. Plötsligt fick alla fjäskare och svansviftare i Arimillas följe fullt upp med att dra ihop mantlarna mot vinden eller rätta till handskarna och titta vart som helst utom på Arimillas tjänarinna. Särskilt kvinnorna. Valet kunde lika gärna ha fallit på någon av dem och det visste de. Märkligt nog tittade inte Sylvais bort. Det var omöjligt att se hennes ansikte i den djupa kåpan. Hennes öppning tycktes följa den slanka kvinnan. Nashin log så att tänderna syntes och han blev mer än vanligt lik en get. Ja, ja, glödgat vin vore gott. Aline, var det så du hette? Var nu en snäll flicka, Aline, och kom hit. Du fryser väl inte? Flickan pep till när han svepte en flik av sin mantel om henne och drog henne så nära att hon fick böja sig ut från sadeln. I mitt tält blir du varm, det lovar jag. Utan att ens se sig om skrittade han därifrån, skrockande och viskande till den unga kvinnan under hans arm. Hans knäktar följde efter till ljudet av knarrande sadlar och klafsandet av hovar i snösörjan. En av dem skrattade, som om någon annan av dem sagt någonting lustigt. Elenia skakade äcklat på huvudet. Att sätta en vacker kvinna framför Nashin för att distrahera honom var en sak. Hon måste inte ens vara vacker. Varenda kvinna som kom i närheten av den gamla narren var i fara. Men att använda sin egen kammarjungfru var motbjudande. Inte lika motbjudande som Nashin själv dock. Du lovade att hålla honom borta från mig, Arimilla, sa hon med låg, spänd röst. Just nu hade den liderlige gamle token kanske glömt bort att hon fanns till.
men han skulle komma ihåg den nästa gång han såg henne. Du lovade att hålla honom sysselsatt. Harry Miller såg sur ut och drog åt ridhandskarna med en retlig gest. Hon hade inte fått det hon ville ha, vilket var en allvarlig försyndelse i hennes ögon. Om du vill freda dig för beundrare är det bättre att du håller dig i min närhet istället för att ströva runt på egen hand. Kan jag hjälpa om män dras till dig? Och jag räddade dig ju. Jag har inte hört något tack för det. Helenia bet ihop så hårt att det började verka i käkarna. Att behöva låtsas som om hon stödde denna kvinna av egen fri vilja var så irriterande att hon hade lust att bita någonting. Hon hade fått klara besked om vad hon hade att välja mellan. Att skriva till Jared eller utstå en förlängd smekmånad med sin trolovade. Ljus, hon kanske skulle ha valt det sista, om det inte varit för risken att Nashin skulle spärra in henne i någon avlägsen herrgård och så småningom glömma bort henne efter att hon fått uthärda hans tafsande. Och lämna henne där. Harry Miller insisterade dock på denna låtsaslek. Hon insisterade på åtskilliga saker, varav flera var helt olidliga. Men likväl måste uthärdas, tills vidare. När det väl blivit ordning på saker och ting, kanske Mr. Lonald kunde tänka sig att ägna Harry Miller sina omsorger i några dagar. Någonstans inom sig lyckades hon fiska fram ett ursäktande leende och tvingade sig att böja med huvudet som om hon varit en av de stövelslickande blodiglar som iakttog henne så uppmärksamt. Om hon kröp för Harry Miller visade det ju bara att de också gjorde rätt i att göra det. Känslan av deras blickar fick henne att vilja ta ett bad, och att behöva göra detta inför Nan fick henne att vilja skrika högt. Jag ger dig all den tacksamhet jag äger, Harry Miller. Nåväl, det var i varje fall ingen lögn. All den tacksamhet hon ägde just nu var lika med en stark önskan att strypa kvinnan. Mycket sakta. Innan hon förmådde fortsätta var hon tvungen att ta ett djupt andetag. Jag ber, förlåt mig att jag dröjde med att visa det. Ord med en mycket bitter smak. Nashin gjorde mig helt förvirrad. Du vet hur Jared skulle reagera om han fick höra talas om hur Nashin beter sig. Hennes egen röst fick en vass ägg mot slutet. Men den befängda kvinnan fnittrade. Hon fnittrade. Självfallet är du förlåten, Helenia, skrattade hon med ljus min. Du behöver bara be om det. Jared är en riktig hetsporre, inte sant? Du måste skriva till honom och berätta hur nöjd du är med hur du har det här. För visst är du väl nöjd? Du kan diktera brevet för min sekreterare. Jag avskyr verkligen att få bläckfläckar på fingrarna. Gör inte du det? Naturligtvis är jag nöjd, Harry Miller. Hur skulle jag kunna vara någonting annat? Den här gången var det inte alls svårt att le. Kvinnan trodde verkligen att hon var klipsk. Om Harry Millers sekreterare skrev brevet kunde Helenia förstås inte göra några tillägg med osynligt bläck. Men hon kunde helt öppet säga till Jared att inte göra någonting alls utan hennes inrådan. Och den dumma kvinnan skulle tro att Helenia bara lydde henne. Harry Miller nickade självbelåtet och samlade tyglarna, härmad av sitt kotteri. Om hon satte en gryta på huvudet och sa att det var en hatt, skulle de strax också gå med grytor på huvudena. Det börjar bli sent, sa hon, och jag vill komma iväg tidigt imorgon. Adela Barrins kock väntar på oss med en utsökt måltid. Du och Nan måste rida med mig, Helenia. Hon fick det att låta som om hon hedrade dem, och de hade inget annat val än att sluta upp vid varsin sida om henne och uppträda som om så var fallet. Och Sylveis förstås. Kom, Sylveis. Nashins sondotter kom närmare på sitt sto, men istället för att rida jämsides med Harry Miller höll hon sig strax bakom, med Harry Millers stövelslickare tätt i hälarna, eftersom de inte blivit inbjudna att rida med henne. Trots den byiga iskalla vinden som slet i mantlarna försökte flera av kvinnorna och två eller tre av männen förgäves att inleda en konversation med flickan. Hon sa sällan två ord efter varandra, men när det inte fanns något överhuvud att svansa för fick man nöja sig med ett överhuvuds arvinge. Och någon av kararna hoppades kanske på ett gott parti. Förmodligen var ett par av dem snarast vakter, eller i varje fall spioner som försäkrade sig om att hon inte försökte samtala med någon från sitt eget hus. Det här anhanget skulle säkert tycka att ett sånt uppdrag var spännande, nästan som att röra vid makten själv. Elenia hade sina egna planer för Sylveys räkning. Arimilla var en annan som inte hade någonting emot att pladdra på när vem som helst med lite vett i skallen skulle gömma ansiktet i huvan. Och under rinturen genom det döende ljuset tjattrade hon om allt från vad Lish syster skulle bjuda på till kvällsvard till sina kröningsplaner. Elenia lyssnade bara så mycket att hon kunde mumla jakande där det verkade vara på sin plats. Om den idioten ville erbjuda sina motståndare en svuren amnesti så skulle i varje fall inte Elenia Sharrand upplysa henne om att hon var en idiot. Det var tillräckligt plågsamt att behöva fjäska för kvinnan utan att dessutom behöva lyssna på henne. Sen sa Arimilla någonting som stack henne i örat som en syl. Du och Nern har väl inget emot att dela säng? Vi har tydligen ont om anständiga tält här. Hon pratade på, men det dröjde ett tag innan Elenia kunde höra ett ord. Det kändes som om någon hade stoppat snö innanför hennes skinn. Hon vred en aning på huvudet och mötte Nens bestörta blick. Det var fullständigt omöjligt att Arimilla hade hört talas om deras slumpartade möte. I varje fall inte ännu. Och även om hon gjort det, varför skulle hon erbjuda dem ett tillfälle att smida ränker tillsammans? Var det en fälla? Fanns det spioner som skulle lyssna på vad de sa? Var det Nens kammarjungfru eller Jenny? Det kändes som om världen snurrade runt. Svarta och silvriga fläckar dansade framför Elenias ögon. Hon trodde att hon skulle svimma. Plötsligt insåg hon att Arimilla hade ställt en fråga direkt till henne och nu med allt mörkare min väntade på svar. Elenia sökte frenetiskt i sitt minne. Ja, där hade hon det. En förgylld täckvagn, Arimilla. Vilken löjlig idé. Hon kunde lika gärna åka i en knåparvagn. Så underbart. Du får såna fantastiska idéer. Arimillas belåtna, tillgjorda leende fick Elenia att andas lite lugnare. Kvinnan var en enfaldig idiot. Det var kanske verkligen ont om lämpliga tält. Troligare var att hon trodde att de inte längre utgjorde något hot. Att de var tämda. Elenia förvandlade sin ilskna grimas till ett eget tillgjort leende. Men hon sköt undan alla tankar på att låta Tarabonien underhålla kvinnan i ens en timme. Med Jareds underskrift på den där utfästelsen fanns det bara en säker väg till tronen. Frågan var bara vem som skulle dö först. Arimilla eller Nashin? Natten tryckte sig ned över Caimlin med en bitter kyla som drevs in överallt av den hårda vinden. I ett och annat hus skvallrade en ljusstrimma i något fönster på övervåningen om att folk fortfarande var vakna. Men de flesta fönsterluckor var stängda och den tunna månskäran som hängde över hustaken underströk bara mörkret. Till och med snön som täckte taken och låg i drivor längs husfasaderna där den undgått dagens trampande fötter och rullande hjul var dunkelt grå. Den ensamme mannen som med långa kliv gick genom snömodden som fanns kvar på gatstenarna var påbyltad från topp till tå.
Han lystrade lika gärna till namnet David Hanlon som till Darlene Mellar. Ett namn var inget annat än en rock, och rock bytte man när det behövdes. Han hade burit åtskilliga under årens lopp. Om han fått som han ville skulle han ha suttit med fötterna på en fotpall framför en sprakande brasa i drottningpalatset, med en bägare i handen, en kanna brännvin vid sidan och en villig jänta i knät. Men nu var det inte sin egen vilja han tjänade. Här i nya Camlin var i varje fall väglaget bättre. Inte bra med den frusna snösörjan som kunde få en att falla raklång om man satte foten fel. Men här var det ändå mindre risk att man skulle halka än på de branta backarna i den inre staden. Dessutom passade mörkret honom i natt. Det hade inte varit mycket folk på gatorna när han gick ut, och allt eftersom mörkret blev tätare hade det blivit allt färre. Klokt folk stannade inne när natten kommit. Då och då var det en dunkel skepnad som rörde sig i de djupare skuggorna. Men efter att ha iakttagit Hanlon en liten stund kilade de runt ett hörn eller drog sig in i någon gränd och försökte kväva sina svordomar när de hamnade i en snödriva som solen inte kommit åt. Hanlon var inte särskilt bred och knappt längre än de flesta män, och dessutom var hans svärd och harnesk dolda under manteln. Men rånare tittade efter svaghet eller tvekan, och han rörde sig med tydlig självsäkerhet, uppenbart orädd för angripare. En hållning som fick hjälp av den långa dolk som han höll dold i sin behandskade högerhand. Han höll uppsikt efter gardespatruller när han gick, men väntade sig inte att få se några. Rånarna och kringstrykarna skulle ha sökt sig till andra jaktmarker om gardet varit i faggorna. Visserligen skulle det räcka med ett ord från honom för att nyfikna drottninggardister skulle lämna honom i fred. Men han ville inte bli sedd av någon, ville inte att någon skulle fråga sig varför han befann sig så långt från palatset till fots. Han tvekade när två kvinnor insvepta i tjocka mantlar dök upp i en korsning en god bit framför honom. Men de gick vidare utan att titta åt hans håll, och han andades lättare igen. Mycket få kvinnor skulle ge sig ut så här dags utan att ta med sig en man som kunde hantera ett svärd eller en knölpåk. Och även utan att ha sett deras ansikten skulle han ha satt en näve guld mot ett ruttet äpple på att de där båda var Aesir. Eller möjligen ett par av de underliga kvinnorna som fyllde större delen av palatsets sängar. Tanken på de senare lockade fram en ilsken min och fick det att sticka mellan skulderbladen, som om någon dragit en näsla över hans rygg. Vad det än var som pågick i palatset så var det nog för att ge honom ilningar. Havsfolkskvinnorna var illa nog. Och inte bara för att de svassade runt i korridorerna med förföriska steg och sen drog kniv om man gjorde någonting. Han hade inte ens tänkt på att klappa någon av dem i baken sedan han begripit att de och Aesirna glodde på varandra som främmande katter instängda i en låda. Och det var tydligt, men obegripligt, att havsfolkskvinnorna var de största katterna. De andra var på sätt och vis ännu värre. Oavsett vad ryktena sa visste han hur en ACD såg ut, och att de aldrig hade rynkig hy. Inte desto mindre visste han att en del av havsfolket kunde leda kraften, och hade en obehaglig känsla av att allihop kunde det. Vilket var helt obegripligt. För havsfolket gällde kanske något slags besynnerligt undantag. Men alla visste att om tre kvinnor som kunde leda och inte var Aesir satte sig vid samma bord, skulle en Aesir dyka upp innan de hunnit dela på en kanna vin och säga åt de tre att skingra sig och aldrig mer prata med varandra. Och se till att de verkligen lydde dessutom. Det var bara så.
Men ändå fanns alla dessa kvinnor i palatset. Mer än 100 stycken. Höll enskilda möten och promenerade runt bland ejkedéerna där utan att någon så mycket som rynkade på pannan. Fram till idag i varje fall. Och vad det än var som hade fått dem att kura ihop sig som skrämda höns, så hade ejkedéerna sett precis lika uppskrämda ut. Det var alldeles för mycket konstigheter på gång för att han skulle känna sig lugn. När Eichedier började uppföra sig underligt var det dags att se om sin egen säkerhet. Med en svordom slet han sig ur sina grubblerier. Man måste se om sin egen säkerhet när man var ute på natten också. Och att tappa koncentrationen var inte rätt sätt. Han hade i varje fall inte stannat eller ens saktat in på stegen. Efter några steg till log han ett tunt leende och prövade dolkens klinga med tummen. Vinden suckade genom gatan och avtog, visslade över takåsarna och avtog. Och i de korta tystnaderna mellan vindstötarna kunde han höra det svaga krasandet av stegen som hade följt honom nästan ända sedan han lämnade palatset. I nästa gatukorsning svängde han av åt höger utan att skynda på sina steg. Men tryckte sig plötsligt platt med ryggen mot ett stall som kom precis efter hörnet. De breda stalldörrarna var stängda och förmodligen förbommade inifrån. Men en lukt av häst och hästspillning hängde i den kalla luften. Värdshuset på andra sidan gatan var också tillbommat. Fönsterluckorna var stängda och mörka. Och det enda ljud som hördes förutom vinden var gnisslet från den svängande skylten som han inte kunde urskilja i mörkret. Här fanns ingen som kunde se vad de inte borde se. Han förvarnades av fotstegen som ökade takten för att inte förlora honom ur sikte för länge. Sen stack ett kåpklätt huvud försiktigt fram runt hörnet. Inte tillräckligt försiktigt förstås. Hanlon stack blicksnabbt in vänsterhanden i kåpan för att gripa om den andres hals, samtidigt som han gjorde en väl inövad kort stöt med dolken. Han var halvt beredd på att stöta på ett harnesk eller en ringbrynja under mannens rock och redo för att parera det i så fall. Men en tum av stålet sjönk in under mannens bröstben utan större motstånd. Hanlon visste inte varför detta förlamade en mans lungor så att han inte kunde skrika förrän han hade drunknat i sitt eget blod. Men så var det. I natt hade han emellertid inte tid att vänta på det. Att det inte fanns några drottninggardister inom synhåll just nu betydde inte att det så skulle förbli. En snabb vridande rörelse slog han mannens bakhuvud mot stallets stenvägg. Hårt nog för att spräcka skallen på honom och drev in dolken till fästet. Den malande känslan när klingan skar genom mannens ryggrad förmedlades till hans hand. Hans andetag förblev stadiga. Att döda var bara någonting som måste göras ibland. Ingenting att hetsa upp sig över. Men han skyndade sig att låta liket sjunka ner i snön vid väggen och satte sig på huk bredvid. Han torkade av dolken på den dödes mörka rock medan han stack andra handen i armhålan för att dra av sig sin stålklädda handske. Han spanade åt båda håll längs gatan medan han hastigt kände på mannens ansikte i mörkret. Den sträva skäggstubben visade att det verkligen var en man, men inte mer. Man, kvinna eller barn var saksamma för honom. Endast dårar handlade som om barn inte hade ögon att se med och tungor att tala om vad de sett med. Men han önskade att han känt en mustasch eller en stor näsa. Vad som helst som kunde väcka ett minne till liv och avslöja vem mannen varit. När han kände på mannens ärm var den av tjockt ylle, varken fint eller särskilt grovt. Och innanför en sen i arm som kunde ha tillhört en bokhållare, en kusk eller en betjänt. Kunde ha tillhört vem som helst, kort sagt, precis som rocken.
Han sökte sig vidare längs kroppen, letade igenom mannens fickor och hittade en träkam och ett snörnystan som han slängde åt sidan. När han nådde bältet stannade han upp. Där hängde en läderslida, tom. Ingen man i världen skulle ha kunnat dra kniv efter att Hanlons klinga spetsat hans lunga. Visserligen fanns det goda skäl att gå med dragen kniv när man var ute om natten. Men de skäl som syntes troligast just då var att hugga någon i ryggen eller skära upp någons hals. Det var emellertid bara en kort paus. Han ödade inte mer tid på att spekulera utan skar av banden till mannens börs. Vikten hos mynten som han hällde ut i handen och stoppade i fickan avslöjade att det inte fanns något guld där. Förmodligen inte ens ett silvermynt. Men en tom uppskuren börs skulle få den som hittade kroppen att tro att mannen blivit rånad. Hanlon rätade på sig och drog på sig handsken igen. Bara någon minut efter att han hade drivit in kniven i mannens kropp gick han återigen över de snömoddiga gatstenarna och höll dolken nära sidan under manteln medan han vaksamt såg sig omkring. Inte förrän han var ett kvarter från den döde slappnade han av och inte ens då särskilt mycket. De flesta som hörde talas om dråpet skulle godta den förklaring Hanlon gjort trolig, att mannen mördats av tjuvar, men det gällde inte den som hade skickat ut honom. Att mannen följt efter honom hela vägen från palatset visade att han var utsänd av någon, men vem? Han var tämligen säker på att de av havsfolkskvinnorna som kunde vilja se en kniv i sidan på honom skulle ha gjort det själva. Och hur mycket fränderna än bekymrade honom bara genom att finnas i palatset verkade de inte göra mycket väsen av sig. Förvisso var det just folk som undvek uppmärksamhet som skulle skicka ut en lejd lönnmördare i natten. Men han hade aldrig bytt mer än tre ord i taget med någon av dem och hade sannligen aldrig försökt tafsa på dem. Acidena föreföll troligare, men han var säker på att han inte hade gjort någonting som kunnat väcka deras misstänksamhet. Inte desto mindre kunde någon av dem ha sina egna skäl att vilja se honom död. Man visste aldrig med Acidena. Birgit Trehelion var en dum jänta som verkade tro att hon verkligen var någon sagofigur. Kanske till och med en verklig Birgit Silverbåge. Men det var onekligen möjligt att hon såg honom som ett hot mot sin ställning. Må så vara att hon var en lättsinnig fjolla, så som hon svassade omkring i sina åtsittande byxor. Men hennes blick var kall. En sån dam kunde skära halsen av en utan att blinka. Det som oroade honom mest var emellertid den återstående möjligheten. Hans egna herrar var inte de mest tillitsfulla man kunde tänka sig och inte alltid så pålitliga heller. Och det var hennes nåd, Shain Averin, kvinnan som för närvarande gav honom hans order, som hade skickat honom den kallelse som tvingat ut honom i natten. Där en karl råkade vänta på att förfölja honom med kniven i högsta hugg. Han trodde inte på slumpen, oavsett vad folk sa om den där Althor. Tanken på att återvända till palatset kom och gick som en blixt. Han hade stoppat undan guld och kunde muta sig ut genom någon port, lika enkelt som någon annan. Eller bara ge order om att den skulle öppnas tillräckligt länge för att han skulle kunna rida ut. Men det skulle innebära att han fick ägna resten av livet åt att vara på sin vakt. Och vem som helst som kom inom armslängds avstånd kunde vara den som sänds ut för att döda honom. Det skilde sig inte så mycket från hur han levde nu, bortsett från den absoluta vissheten att någon förr eller senare skulle lägga gift i hans soppa eller sätta en kniv mellan hans reben. Dessutom var det troligast att den stenögda slinkan Birgit låg bakom. Eller någon ACD. Eller så kanske han hade förnärmat de där frändeskvinnorna på något sätt ändå. Inte desto mindre lönade det sig att vara försiktig. Han tog ett fastare grepp om dolkskaftet.
Livet var gott just nu, med mängder av bekvämligheter och mängder av kvinnor som blev tillräckligt imponerade eller skrämda av hans rang som kapten vid drottninggardet för att gå med på allt han ville. Men ett liv i flykt var alltid att föredra framför att dö här och nu. Det var inte lätt att hitta rätt gata, för att inte tala om rätt hus. Den ena smala sidogatan var den andra lik när alla låg svepta i mörker. Men han var noggrann och kunde så småningom knacka på huvudporten till en hög, dunkel stenbyggnad som kunde ha tillhört en rik men diskret köpman. Förutom att han visste att den inte gjorde det. Averyn var ett mycket litet adelshus, enligt vissa utdött. Men en dotter av det fanns kvar. Urshain ägde pengar. En av dörrarna svängde upp och han kastade upp ena handen mot det plötsliga bländande ljuset. Vänsterhanden, den högra med dolken, höll han dold och redo. Han kisade mellan fingrarna och kände igen kvinnan vid dörren, klädd i en hushållerskas enkla, mörka klänning, vilket dock inte lugnade honom det minsta. "Si så, Felion, får man se en kyss?" sa han samtidigt som han steg in. Han sträckte sig efter henne med ett liderligt leende, med vänster hand förstås. Kvinnan viftade undan hans hand och stängde dörren ordentligt bakom honom. "Shine sitter instängd med en besökare i främre salongen en våning upp," sa hon lugnt. "Och köksan är i sitt sovrum. Det finns ingen annan i huset. Häng din mantel på hängaren. Jag ska tala om att du är här, men du får kanske vänta." Hanlon lät liandet försvinna och handen falla. Trots sina tidlösa drag kunde man inte kalla Felion mer än på sin höjd stilig med sitt avlånga ansikte. Och till och med det kanske var att töja på sanningen om man räknade in hennes kalla blick och ännu kallare sätt. Hon var knappast den sorts kvinna han skulle välja att tafsa på. Men en av de utvalda hade tydligen utmätt ett straff åt henne. Ett straff som han skulle vara del i, vilket förändrade saken, i viss mån. Att få omkull en kvinna som inte hade något val hade aldrig bekymrat honom, och Felion hade sannoliken inget val. Hushållerskeklänningen var inte bara maskeradutstyrsel. Hon utförde på egen hand 4 eller 5 kvinnors arbete, agerade kammarjungfru, köksflicka och skurgumma. Sov när hon kunde och fjäskade när Helsjärn rynkade ögonbrynen. Hennes händer var sträva och röda efter att ha tvättat kläder och skurat golv. Likväl skulle hon förmodligen överleva sitt straff. Och det sista han ville var att en ACD skulle hysa personligt agg mot David Hanlon. I varje fall inte när förhållandena mycket väl kunde förändras innan han hunnit sticka en kniv genom hjärtat på henne. Det hade emellertid inte varit svårt att komma till en uppgörelse med henne. Hon hade uppenbarligen en praktisk syn på saken. När andra såg på tog han i henne så fort han kom åt. Och när det hans med drog han med henne upp till hennes ynkligt lilla pigkammare under takåsen. Där de skrynklade till sängkläderna och sen satte sig på den smala sängen och utbytte upplysningar. Hon hade dock insisterat på att han gav henne några blåmärken för den händelse att Shine skulle vilja göra en kontroll. Han hoppades att hon kom ihåg att det var hon som insisterat på det. "Var är de andra?" sa han. Svepte av sig manteln och hängde den på rockhängaren som var snidad i formen av en panter. Ljudet av hans stövlar på golvplattorna studsade från förhallens höga tak. Det var ett vackert rum med målad stuckatur och flera ståtliga gobelänger som hängde över träpaneler polerade till en matt glans. Hallen var väl upplyst av en mängd spegelförsedda golvlampor vars förgyllning kunde ha dukt till självaste drottningpalatset. Men brände honom om det var mycket varmare än ute på gatan. Felion höjde på ögonbrynet åt dolken i hans hand
och han stack tillbaka den i slidan med ett spänt leende. Han kunde dra den igen snabbare än någon skulle kunna tro och svärdet nästan lika snabbt. Gatorna är fulla av tjuvar om natten. Trots kylan tog han av sig handskarna och stack dem innanför svärdbältet. Annars skulle det verka som om han trodde sig sväva i fara. I värsta fall skulle ändå harnesket räcka. Jag vet inte var Marilyn är, sa hon över axeln. Hon hade redan vänt sig om och samlat kjolarna för att gå upp för trappan. Hon gick ut före solnedgången. Morellin är i stallet med sin pipa. Vi kan prata när jag har talat om för Shine att du är här. Med en grymtning såg han henne försvinna upp för trappan. Marilyn, en jättelik kar som Hanlon inte tyckte om att ha bakom sig, var bannlyst i stallet när han ville röka sin pipa, därför att Shine ogillade lukten av den grova tobak han använde. Och eftersom han oftast tog med sig ett stop öl eller en kanna skulle han förmodligen inte komma tillbaka i första taget. Då oroade Marilyn honom mer. Hon var också en Aes Sedai, uppenbarligen underställd Shines order i samma grad som Faelion eller han själv. Men henne hade han inga överenskommelser med. För all del inga tvister heller, men han misstrodde av princip alla Aes Sedai, så må de tillhöra svarta Aya eller ej. Vart hade hon gått? För att göra vad? Det man inte visste kunde bli en stöd. Och Marilyn Gemalthin tillbringade alldeles för mycket tid på okänd plats med att göra saker han inte visste någonting om. Han började tycka att det fanns alldeles för många saker i Caimlyn som han inte visste någonting om. Det var hög tid att han tog reda på dem, om han ville förbli vid liv. När Faelion gått lämnade han den iskalla förhallen och gick raka vägen till köket i bakre delen av huset. Det var förstås tomt i det tegelklädda rummet. Köksan visste bättre än att sticka näsan utanför sitt rum i källaren när hon väl blivit ivägskickad för natten. Och den svarta järnspisen och ugnarna stod kalla. Men en liten brasa på den långa stenhärden gjorde köket till ett av de få varma rummen i huset. I varje fall jämfört med resten. Shine var snål, utom när det handlade om hennes egen bekvämlighet. Att det brann en eld här var bara för att hon kunde vilja ha glödgat vin eller varm äggmjölk på natten. Han hade varit i det här huset mer än ett halvdussin gånger sedan han kom till Caimlyn och visste i vilka skåp kryddorna fanns och i vilket rum intill köket det alltid stod ett fat med vin. Alltid gott vin. I det avseendet snålade Shine aldrig. I varje fall inte när det gällde det vin hon tänkte dricka själv. När Faelion kom tillbaka hade han satt fram en kruka honung och en tallrik med ingefära och kryddnejlika på det stora köksbordet, tillsammans med en kanna vin, och hade stuckit en eldgaffel i elden. När Shine sa kom nu, menade hon kanske nu. Men om hon ville låta honom vänta kunde det dröja nästan till gryningen innan hon tog emot honom. De här besöken kostade honom alltid en massa sömn, brände kvinnan. Vem är besökaren? Frågade han. Han uppgav inget namn. Inte till mig, sa Faelion och ställde upp dörren ut mot förhallen med en stol. En del av den sparsamma värmen skulle läcka ut, men hon ville höra om Shine kallade på henne. Eller så ville hon kanske försäkra sig om att kvinnan inte kunde tjuvlyssna. En smal man, lång och hård, såg ut som en soldat. En tämligen hög officer, kanske adelsman, att döma av hur han förde sig. Och andoran att döma av uttalet. Hans kläder är i enkelt snitt, men av dyrbar kvalitet, och han bär inga ringar eller broscher. Hon kastade en blick på bordet, vände sig mot ett av de höga, öppna skåpen bredvid dörren och ställde fram ytterligare ett tändstop, förutom det han tagit fram åt sig själv. Han hade aldrig kommit på tanken att ta fram två. Det var illa nog att han måste göra i ordning vin själv. Hon var hushållerska här, ej så det eller ej. Men nu satte hon sig vid bordet och sköt tallriken med kryddor mot honom, precis som om hon förväntade sig att han skulle servera henne. Igår hade Chiang däremot två besökare som inte var lika försiktiga som den här karn, fortsatte hon. Den ene, på morgonen, hade Sarans gyllene vildsvin på handskkragarna. Han trodde förmodligen inte att någon skulle lägga märke till ett så litet märke, om han nu tänkte alls. En tjock, gulhårig man i medelåldern som hade näsan i vädret hela tiden. Berömde vinet som om han var överraskad över att stöta på en anständig årgång här och ville att Chiang skulle låta prygla mig för att jag inte visat honom tillräckligt stor respekt. Till och med det sista sa hon med kall, behärskad ton. De enda gångerna hon släppte kontrollen var när Chiang lät henne smaka på remmen. Då hade han hört henne yla i högan sky. En landsortsman som sällan har varit i Camelin, men tror att han vet hur fint folk uppför sig, skulle jag tro. Du känner igen honom på en vårta på hakan och ett halvmåneformat ärr vid vänstra ögat. Karn som kom i eftermiddags var kort och mörk, med vass näsa och vaksamma ögon och inga ärr eller andra märken som jag kunde se. Däremot hade han en ring med en fyrkantig granat på vänsterhanden. Han var sparsam i orden, mycket noga med att inte avslöja någonting med det lilla jag hörde honom säga. Men han bar en dolk med huset Marns fyra månar på knappen. Hanlon la armarna i kors, lutade sig mot spiselkransen och höll god min trots att han kände sig olustig. Han hade varit säker på att planen var att Elaine skulle få tronen, även om det som skulle komma därefter fortfarande var höllt i dunkel. Hon hade lovats honom som drottning. Huruvida hon hade krona på huvudet eller ej när han tog henne spelade inte minsta roll för honom, frånsett att det kunde ge en extra krydda. Att rida in den där långbenta märren skulle ha varit ett rent nöje om hon så varit en bonddotter. Särskilt efter att hon förödmjukat honom inför alla kvinnorna idag. Men affärerna med Sharon och Marn kunde betyda att Elaine var menad att dö okrönt. Kanske hade han trots alla löften om att få rulla runt i sänghalmen med en drottning placerats där han var för att kunna döda henne när tiden kom. För att detta skulle frambringa ett eller annat resultat som Chiang eftersträvade. Eller snarare den av de utvalda som gav henne order. Moridin, så hette Karn. Ett namn som Hanlon aldrig hört förrän han kom till det här huset. Det bekymrade honom dock inte. Om en man hade modet att utge sig för att vara en av de utvalda tänkte inte Hanlon bestrida det. Sannolikheten att han i själva verket bara var ännu en dolk i detta spel oroade inte Hanlon. Om dolken bara fullgjorde sin uppgift, vad spelade det då för roll om den brast? Det var betydligt bättre att vara handen på dess skaft än klingan. Såg du något guld byta ägare, frågade han. Hörde du någonting? Det skulle jag ha sagt i så fall, svarade hon amet. Och enligt vår överenskommelse är det min tur att fråga nu. Han lyckades dölja sin irritation bakom en uppmärksamt lyssnande min. Den dumma kvinnan frågade alltid om Eichedena i palatset eller om de som hon kallade för fränderna. Eller om havsfolket. Dumma frågor. Vem stod på vänskaplig fot med vem? Vilka var ovänner? Vem pratade enskilt med vem? Och vilka undvek varandra? Vad hade han hört dem säga? Som om han inte hade något annat att göra än att smyga runt i korridorerna och spionera på dem. Han ljög aldrig för henne. Risken att hon skulle få veta sanningen, även instängd som hushållerska här, var allt för stor eftersom hon trots allt var ACD. Men det började bli svårt att komma på saker som han inte redan hade berättat för henne. och hon var stenhård med att han måste ge henne upplysningar om han skulle få några själv. Idag hade han dock några riktiga godbitar att ge henne. Med tanke på att en del av havsfolkskvinnorna lämnat palatset och både de, Eichedena och frändeskvinnorna hoppat runt som om de haft istappar innanför kläderna hela dagen. Det fick hon nöja sig med. Vad han ville veta var viktiga saker, inte något fördömt skvaller. Innan hon hann ställa sin fråga öppnades emellertid dörren ut mot husets baksida. Morellin var så stor att han nästan fyllde hela dörröppningen. Men det hindrade inte en iskall vindpust från att leta sig in och blåsa liv i elden. Gnistorna sprutade upp i skorstenen tills den storvuxne stängt dörren bakom sig. Han visade inga tecken på att känna av kylan, men å andra sidan såg hans bruna rock ut att vara lika tjock som två mantlar. Dessutom var mannen inte bara stor som en oxe, utan hade även en oxes hjärna. Han ställde ner ett stort trästop på bordet med en duns, stack tummarna innanför bältet och blängde hetskt på Handon. "Sitter du och kucklar med min kvinna?" muttrade han. Handon hajade till. Inte av rädsla för Morellin. Inte när han hade bordet mellan sig och den store klunsen. Det som gjorde honom så överraskad var att Eichedén for upp från sin stol och ryckte åt sig vinkannan. Hon öste ner ingefäran och kryddnejlikorna, hällde i en skopa honung och snurrade med kannan som om allt skulle blandas av det. Sen använde hon en flik av kjolen för att kunna dra eldgaffeln ur elden och sticka ner den i vinet, utan att kontrollera om den hunnit bli tillräckligt varm. Hon tittade inte åt Morellins håll en enda gång. "Din kvinna", sa Handon försiktigt. Det lockade fram ett hånleende från den andra. "Så gott som. Hennes nåd tyckte att jag lika gott kunde nyttja det som du inte använder. Hur det är så håller Fairly och jag varandra varma på nätterna." Morellin började gå runt bordet, alltjämt flinande. Men nu var det kvinnan han log åt. När ett rop ekade i hallen stannade han dock med en suck och slutade le. "Failion?" hördes Jains avlägsna röst ropa. "Kom upp med Handon, och det är kvickt." Failion ställde ner kannan på bordet så hårt att vinet skvalpade över kanten. Och innan Jain kommit till punkt var hon på väg mot dörren. När den andra kvinnan talade lydde Failion som en blixt. Det blev fart på Handon också, om än av ett annat skäl. Han kom i kapp henne och tog hennes arm när hon nådde första trappsteget, där han kastade en snabb blick mot köket och såg att dörren var stängd. Morellin kände kanske av kylan trots allt. Trots det talade Handon med låg röst. "Vad handlade det där om?" "Det har du inte med att göra", svarade hon kort. "Kan du skaffa mig någonting som får honom att sova? Någonting jag kan hälla i hans öl eller vin? Han dricker vad som helst, hur det än smakar." "Om Shain tror att jag inte lyder order har jag bränner mig med det att göra. Och det borde du inse om du har någonting alls i skallen." Hon la huvudet på sne och blängde på honom med näsan i vädret, kall som en fisk. "Det har ingenting med dig att göra. Som Shain ser det tillhör jag fortfarande dig när du är här. Vissa saker har förändrats, förstår du." Plötsligt var det någonting osynligt som grep hårt om hans handled och drog den från hennes arm. Någonting annat la sig runt hans hals och tryckte till så att han inte kunde andas. Hennes röst förblev sval. "Jag trodde att vissa andra saker också skulle förändras i och med det. Men Shain ser inte logiskt på saker och ting. Hon säger att när den höge fursten Moridin vill att mitt straff ska mildras så kommer han att säga det. Moridin gav mig till henne. Morellin är hennes sätt att försäkra sig om att jag förstår detta. Hennes sätt att försäkra sig om att jag vet att jag är hennes hund tills hon säger motsatsen." Plötsligt tog hon ett djupt andetag och trycket försvann från hans handled och hals. Aldrig förr hade luft smakat så ljuvligt. "Kan du skaffa det jag bad dig om?" sa hon.
lika lugn som om hon inte nyss hade försökt döda honom med den förbannade kraften. Blotta tanken på att den hade vidrört honom fick det att krypa i honom. Jag kan, började han hest, men fick avbryta sig för att svälja och gnida sig om halsen. Det kändes som om en hängsnara suttit åt om halsen på honom. Jag kan skaffa dig någonting som får honom att somna och aldrig vakna igen. Så fort det var ofarligt för honom skulle han skära upp henne och ta ur henne som en gås. Hon fnös hånfullt. Jag skulle vara den första som Chiain misstänkte. Och jag kan lika gärna skära upp handlederna som att motsätta mig någonting hon bestämt sig för att göra. Det räcker om han sover natten igenom. Överlåt tänkandet åt mig. Det är bättre för oss båda. Hon la handen på trappans nidade pelare och kikade uppåt. Kom nu. När hon säger nu menar hon nu. Synd att han inte kunde hänga upp henne som en gås i väntan på kniven. När han följde henne upp för trappan ekade ljudet av hans steg i förhallen. Och det slog honom att han inte hade hört besökaren gå. Om huset inte hade någon hemlig utgång som han inte kände till så fanns bara framdörren, köksdörren och en tredje utgång i bakre delen av huset som bara kunde nås genom köket. Tydligen var det meningen att han skulle få träffa den mystiske soldaten. Det kanske var avsett att bli en överraskning. Han lossade förstulet dolken i dess slida. Som väntat brann en ordentlig brasa på den breda, blåådrade marmorhärden i främre salongen. Det var ett rum värt att plundra med vaser av havsfolksporslin på guldkantade sidobord och gobelänger och mattor som skulle inbringa en vacker mängd guld. Fast en av mattorna var förmodligen värdelös nu. Mitt i rummet låg en upphöjning övertäckt av en filt. Och om mannen som doldes där inte hade fläckat ner mattan med sitt blod skulle Hanlon gladligen äta upp stövlarna som stack ut på ena sidan. Chiain själv satt på en länstol med sniderier. En vacker kvinna i guldbroderad blå sidenklänning och med ett skärp av konstfärdigt flätad guldtråd samt ett tungt guldhalsband runt den smala halsen. Det glansiga bruna håret nådde nedanför axlarna, trots att det samlades upp i ett hårnät av finaste spetsarbete. Vid första anblicken gav hon ett bräckligt intryck, men det fanns någonting varglikt hos hennes ansikte, och hennes leende nådde aldrig riktigt de stora bruna ögonen. Hon använde en spetskantad näsduk för att torka av en liten dolk med en eldsten på skaftet. Failion. Gå och säg till Morellin att jag har ett paket som han får ta hand om senare, sa hon lugnt. Failions ansikte förblev slätt som polerad marmor, men hon neg på ett sätt som nästan kunde kallas lismande innan hon sprang ut ur rummet. Hanlon iakttog kvinnan och hennes dolk ur ögonvrån medan han gick bort till högen på golvet och lyfte ett hörn av filten. Glasartade blå ögon stirrade upp mot honom ur ett ansikte som kanske varit hårt när det levde. De döda såg alltid mjukare ut. Tydligen hade besökaren varken varit så försiktig eller så intelligent som Failion trott honom om. Hanlon lät filten falla tillbaka och rätade på sig. Sa han någonting ni hade invändningar mot i snåd, sa han milt. Vem var han? Han sa åtskilliga saker som jag hade invändningar mot. Hon höll upp dolken framför ögonen och studerade klingan för att försäkra sig om att den var ren innan hon stack den i en guldsmyckad slida vid skärpet. Säg mig, är Elaines barn ditt? Jag vet inte vem som är far till valpen, sa han syrligt. Hur så, Ishnod? Tror ni att jag skulle bli mjuk? Den senaste slinkan som påstod sig bära mitt barn tryckte jag ner i en brunn för att hon skulle svalka huvudet och såg till att hon stannade där. Det stod en långhalsad vinkaraff av silver och två ciselerade silverbägare på en bricka på ett av sidoborden. Är det här säkert att dricka? Frågade han och kikade ner i bägarna. Båda hade vin i botten, men Chiang kunde ha lagt någonting i den ena för att göra mannen till ett lätt byte.
Catrell Mosnan, dotter till en järnhandlare i Meron, sa kvinnan otvunget som om detta var allmänt känt. Han ryckte nästan till av förvåning. Du krossade huvudet på henne med en sten innan du slängde ner henne. Tveklöst för att bespara henne att behöva drunkna. Hur kunde hon känna till vad jäntan hette? För att inte tala om stenen. Han hade själv glömt bort hennes namn. Nej, jag betvivlar att du skulle mjukna. Men jag skulle inte vilja tro att du kysser hennes nåd Elaine utan att jag får veta det. Jag skulle inte uppskatta det alls. Plötsligt tittade hon på den blodiga näsduken i sin hand och reste sig gracilt upp för att glida bort till eldstaden och kasta den på lågorna. Hon stod kvar och värmde sig utan att titta åt hans håll. Kan du ordna så att några av Shonshen-kvinnorna kan fly? Det bästa är om det blir både de som kallas Saldamer och de som kallas Daemoner. Hon stakade sig lite vid de främmande orden. Men om du inte klarar båda borde det räcka med några av Saldamerna. De kan befria några av de andra. Kanske. Blod och förbannad aska. I natt dansade hon från det ena ämnet till det andra, värre än Faelion. Det blir inte lätt i snåd. De hålls under sträng bevakning allihop. Jag frågade inte om det var lätt, sa hon med blicken riktad in bland lågorna. Kan du flytta bort vakterna från matvarumagasinen? Det skulle glädja mig om några av dem faktiskt brann upp. Jag är trött på försök som ständigt misslyckas. Det kan jag inte göra, muttrade han. Annat än om ni väntar er att jag ska gå under jorden sedan. De arkiverar alla order på ett sätt som kunde få en Carhanier att skämmas. Och det skulle ändå inte tjäna någonting till. Inte när det kommer mer mat genom deras fördömda portöppningar varenda förbannad dag. Sanningen att säga var han inte ledsen för det. Metoden gjorde honom illa till mods, men han var sannligen inte ledsen över resultatet. Visserligen skulle förmodligen palatset bli den sista platsen i Caemlyn dit hungern nådde, men han hade genomlevt belägringar förut, både innanför och utanför murarna, och tänkte aldrig mer koka soppa på sina stövlar igen. Men Chiang ville ha eldsvådor. Ännu ett svar jag inte bett om. Hon skakade på huvudet, fortfarande blickande in i eldstaden, inte på honom. Men någonting kan kanske göras där. Hur nära är du att verkligen åtnjuta Elaines gunster, avslutade hon prudentligt. Närmare än den dag jag kom till palatset, morrade han och blängde på hennes rygg. Han försökte att aldrig stöta sig med dem som de utvalda hade satt över honom. Men det här var prövande. Han kunde knäcka hennes smäckra hals som en kvist. För att hålla händerna från hennes strupe fyllde han en av bägarna och höll den i handen utan avsikt att dricka någonting. I vänstra handen förstås. Att det redan fanns en död man i rummet hindrade inte att hon hade planer på att göra det till två lik. Men jag måste gå varsamt fram. Jag kan knappast trycka upp henne i ett hörn och kittla särken av henne. Nej, det kan du väl inte, sa Chiang med dämpad röst. Hon är förstås inte den sorts kvinna som du är van vid. Skrattade hon? Tyckte hon att han var rolig? Han förmådde nätt och jämt låta bli att slänga ifrån sig bägaren och strypa den rävaktiga hyndan. Plötsligt vände hon sig om. Och han blinkade när hon nonchalant lät dolken glida ner i slidan. Han hade inte sett henne dra den. Han tog en klunk vin utan att tänka sig för och satte den nästan i halsen när han insåg vad han hade gjort. Vad skulle du tycka om att se Caemlyn plundrat? Frågade hon. Bara bra. Om jag hade bra folk i ryggen och fri väg till portarna. Vinet måste vara ofarligt. Två bägare betydde att hon också hade druckit av det.
och även om han tagit en dödes bägare kunde det inte finnas tillräckligt mycket gift kvar för att göra en mus illamående. Är det vad ni vill? Jag följer order lika bra som vem som helst. I varje fall när det verkade troligt att han skulle överleva dem, eller när de kom från någon av de utvalda. Man kunde lika gärna dö som att vägra lyda en utvald. Men ibland kan det vara bra att veta mer än gå dit och gör det. Om ni berättade vad ni är ute efter här i Camlin, kanske jag kan hjälpa er att uppnå det fortare. Naturligtvis. Hon log med blottade tänder medan ögonen förblev uttryckslösa som ett par bruna stenar. Men säg mig först varför du har färskt blod på handsken. Han log tillbaka. En rånare som hade otur i snåd. Kanske var det hon som hade skickat ut mannen. Kanske inte. Men han la hennes namn till listan över dem han tänkte skära upp halsen på. Och han kunde lika gärna lägga till Marilyn Gemalfin också. En ensam överlevande var trots allt den enda som kunde berätta vad som hade hänt.